Hej och varmt välkomna till podden Styrelsesnack. Det här är podden för dig som är intresserad utav styrelsearbete, styrelsefrågor och bolagsstyrningsfrågor. Petra Palmgren Lindvall heter jag och är värd för den här podden. Och jag jobbar till vardag som styrelsearbetare och är nyfiken på det här med vad vi som styrelsearbetare behöver fylla på för att göra ett gott jobb. Och idag så har jag bjudit in Susanne Sandler. Välkommen till dig, Susanne.
Hej, tack. Kul att vara här.
Ja, kul att du kunde komma hit. Vi har ju stött på varandra tidigare, eller hur?
Ja, det är många år sedan och så flera gånger under det.
Ja, precis. Jag tänker så här, att för att lyssnarna ska veta vem du är och lite bakgrunden till varför vi kan prata om styrelsearbete, och vi ska ju faktiskt ägna oss lite mer om valberedningsarbete idag. Kan du kort berätta bara vad du har för bakgrund?
Ja, men den mest relevanta bakgrunden är väl, och som flest känner till, är väl att jag har varit vd för Styrelseakademin. Och när jag säger Styrelseakademin så är det för att jag var vd både för Styrelseakademin Sverige och Styrelseakademin Stockholm i 10 år. Och ja, lite byggde upp den verksamheten från 2000 medlemmar till 7000 medlemmar. Och en massa bra tjänster och rätt fokus i styrelsearbetet.
Mm. Så du har ju väldigt stor relevans för att prata om de här frågorna, tänker jag. Att inte du har varit gäst hos mig tidigare.
Ja, men jag har ju lyssnat på dig i alla fall.
Ja. men jag tänker, och numera så en av de sakerna som du faktiskt gör är ju att vara valberedare, eller hur?
Ja, ja, men det är min huvudsyssla nu, ja, kan man säga.
Ja. Mm. Då går jag rakt in på en fråga direkt. Är det ett yrke?
Ja, men för mig är det det. Mm. Och det är ju många som säger att de aldrig hört talas om någon som är det. Så det kan hända att jag är den enda. Än så länge, jag vet inte.
Nej. Ja. Ja, vad spännande. Mm. Men jag tänker ändå använda dig lite grann utöver det som är liksom själva valberedningsarbetet. Liksom så. Men hur kom det sig att du började intressera dig av det här med styrelsearbete från första början?
Ja, nej, men det gjorde jag för att jag gick en managementutbildning och vi hade någon sån här alumni-träffar. Jag skulle ordna föredrag och då vet jag att vi på den här utbildningen ofta kom in på att det har styrelsen bestämt då. Styrelsen hit och dit. Och jag förstod att det var ju många höga chefer med från olika stora bolag. De hade inte koll på vad styrelsen hade för syfte eller ansvar eller varför de kunde bestämma det ena eller det andra. Så då bjöd jag faktiskt in Styrelseakademin att hålla ett föredrag för oss. Mm. Och då blev jag superintresserad och tänkte så här, det här vet ju folk inte. Och då var ju ändå många av de där cheferna som hade gått på handel så, ja, på andra ställen och hade faktiskt inte koll på bolagsstyrningen, hur den fungerar och rollfördelning.
Mm-hmm. Så det är ingenting som man då lärde ut egentligen när man då liksom skulle egentligen utbilda nästa generations ledare?
Nej, och jag vet inte om man ens gör det idag på ett bra sätt. Nej. Jag tror att det är därför Styrelseakademins utbildningar blir så framgångsrika, för att det är många som inte får det med sig.
Mm. Varför tror du att det ser ut på det sättet?
Alltså det är en jättebra fråga. Jag är jätteförundrad över att man inte får det. Mm. Så jag vet inte.
Nej. Så är det någon som lyssnar där ute som kan ta den bollen, så vore det ju väldigt bra.
Ja, precis.
Jag, liksom, så. Ja. Utan att man behöver konkurrera med Styrelseakademin kanske. Men att man får med sig det tidigt, tänker jag. Så att man har liksom förståelse. För det är ju liksom, ska man sedan vara ledare i ett aktiebolag, som de flesta bolag bedrivs i den bolagsformen i Sverige, så måste man ju ha lite koll på det där.
Absolut, och jag blev också så här invald till styrelsen i golfklubben, i bostadsrättsföreningen och i föräldrakollektivet. Och det utan att få någon utbildning eller ingen som berättar vad det gick ut på eller vilket ansvar. När man var 25 år och satt i golfklubben och byggde fastigheter och hade världens ansvar, om man inte ens visste om det, arbetsgivaransvar och allting. Mm. Så jag kände så här, nej, men Styrelseakademin har ju lite att göra. Så jag kontaktade dem och sa, jag blir medlem och sen tänker jag, ni måste ju jobba med det här och med det här. Och så tyckte de att då får du väl komma hit och göra det då.
Ja, just det. Sluta tjata och gör någonting här nu då. Ja, men det var väl fantastiskt. Ja. Och eftersom du har den långa bakgrunden, tänker jag, kan du se, liksom, om du backar tillbaka bandet en massa år, liksom, så, att det har skett massa förändringar just i styrelsens utveckling under de här åren? Kan du se några liksom nedslag lite grann? Ja, men här hände det, eller här liksom såg jag att man kanske liksom förändrade, eller vad det nu skulle kunna vara.
Alltså jag kan inte se kanske några direkta nedslag, men jag ser ju att det har ju kommit upp så många fler frågor på styrelsens bord.
Mm.
Alltså från att man blev invald som för att man var en bra person,
mm,
och med det man hade i ryggsäcken, till att man idag måste vara mycket mer framåtlutad och ha större intresse för så många fler frågor.
Mm.
Så det är väldigt stor skillnad. Alltså det är mycket mer arbeta i styrelsen idag.
Mm.
Jag har ju tjatat om det genom åren, att man sitter inte i en styrelse, man arbetar i en styrelse. Och idag, det går åt väldigt mycket tid. Man kan ha färre styrelseuppdrag per person, mm, för att man, om man ska göra ett riktigt bra jobb.
Mm.
Och det ställer högre krav på styrelseledamöterna idag, mm, att de faktiskt engagerar sig och har mycket tid.
Mm. Och då kan man ju ställa den frågan liksom relativt ersättningar också idag. Tycker du att ersättningar och arvoden till styrelse speglar den bördan som man har idag som en styrelsearbetare?
Nej, den gör ju inte det. Mm. Och det är ju, den har ju inte alls följt med. Det finns ju undersökningar, alltså statistik på, där man jämför vd och managements löneutveckling inklusive alltså andra ersättningar, mm, ersättningspaket, jämfört med styrelser. Och det är ju två kurvor som går helt olika. Och där kan jag säga att valberedningarna så går ännu sämre.
Mm. Vi kommer in på det, tänker jag så småningom. Okej, okay, så att om när du liksom, vi ska gå in på mer på valberedningen, men när vi ändå är på den frågan med det här med börda, som valberedare då, när du träffar kandidater, upplever du att man idag är mer rädd, om man säger så här, eller mer tänker på risken kring att det är så mycket regelverk som också omfamna styrelseansvaret mer nu än vad det kanske har varit tidigare. Vi får ju väldigt mycket EU-direktiv som liksom till syvende och sist ändå blir styrelsen som får det yttersta ansvaret för, tänker jag. Att man är mer rädd för att ta ett styrelseuppdrag idag på grund av den risken?
Nej, det hör jag inte någon säga direkt, kanske lite indirekt, därför att när man pratar om styrelsearvodet,
mm,
då kommer man ju in på hur mycket tid man ska lägga ner.
Mm.
Och att de nya direktiven också med CSRD och så, att det tar mer tid. Och då är det ju lättare, det blir ju, alltså i de stora noterade bolagen har man ju kommittéer. Och då kan man ju arvodera det arbetet, för det kommer ju mycket in i kommittéarbetena.
Mm.
Men och sen är det kanske inom finans, alltså där det är särskilt stor, mycket regelverk. Där, mm, där är det kanske fler som tackar nej, därför att man tycker att det blir för omfattande. Men annars tycker jag faktiskt inte det.
Mm. Nej, okej. Okay. Men då tänker jag så här. Om vi ska då lägga grunden för det här med valberedningsarbetet då. Vad är valberedningens funktion? Om du skulle beskriva den.
Ja, men funktionen är ju att bygga ett team, ett riktigt bra team, ett dream team som ska leverera värde, alltså värdeskapande. Och då får man ju utgå, var befinner man sig idag? Och då har man ju massa saker att utgå från bolaget, var befinner sig bolaget, vilken affärsplan har man, vad har man för mål, utmaningar, möjligheter och så vidare. Så man måste ju sätta sig in i bolagets verksamhet verkligen. Och vilken kompetens har man? Man gör en nulägesanalys.
Mm.
Och sen så tar man reda på vart ska vi. Så det är ganska enkelt, liksom ganska basic hur ett annat projekt kan gå till.
Mm.
Och så ser man så här, finns det något gap?
Mm.
Och då ska man ju fylla det.
Mm.
Och då får man ju vara ganska, man får vara ganska, alltså inte tänka så mycket person utan mer kompetens. Göra en kompetensprofiler och lite avpersonifiera för att se då så här, ja men här finns det, här är det person ett som inte lever liksom upp till det som vi behöver. Det behöver inte vara en dålig person och man kan tycka väldigt bra om den personen. Men för att bygga det här det perfekta teamet för bolaget just nu, vad de har för behov av, då behöver man kanske byta ut det mot en annan typ av profil.
Mm.
Och då är det väldigt bra att kartlägga på ett papper så att det inte blir några känslor eller någonting.
Men och sen så funktionen i slutändan handlar ju om egentligen att förbereda ett beslut för stämman.
Ja naturligtvis. Ja. Det är ju stämman.
Du får tänka nu, Susanne, att det är liksom alla lyssnare har inte samma information som du har. Så vi får vara liksom lite bolibompa här.
Ja, jag får komma ihåg vad jag började så och så att jag vet att det blir en röd tråd till slutet. Ja. Nej, men absolut. Det är ju stämman. Det är ju det också som är så bra med valberedningsarbete, att det är inget beslutsorgan. Det är ett väldigt viktigt organ och liksom för att kunna hjälpa bolaget att få den bästa styrelsen. Men man kommer ju med ett förslag.
Mm.
Så det är väldigt så, vi tar inga beslut. Vi tar ju beslut inom för att lägga fram förslag.
Mm.
Men annars är ju vi inget beslutsorgan.
Nej.
Så, och då ska ju det förslaget vara så bra så att stämman tycker att det här, absolut, vi säger ja till det.
Och hur mycket förankrar man med ägarna under tiden fram till ett beslut? För jag kan tänka mig att man ibland sitter i en situation där man kanske har ett lite mer kontroversiellt förslag som man kommer att lägga, eller någon kandidat som man tycker liksom, som man gärna vill testa men som kanske inte är helt given. Alltså jag bara tar det som en situation. Hur mycket förankrar man med ägarna på vägen till själva beslutet så att det blir så effektivt som möjligt när man väl ska ta det?
Ja, det beror ju på hur valberedningen är sammansatt. Ofta så är det ju ägare i valberedningen.
Mm.
Jag är ju lite unik eftersom jag oftast representerar. Jag kan ju representera någon ägare. Jag kan representera också alla småägare.
Mm.
Men beroende på så är det jätteviktigt. Alltså jag tycker att det är jätteviktigt att man lägger fram ett förslag som man verkligen till 99,9% vet att det går igenom.
Mm.
Och att man alla känner att det här kommer bli bra.
Mm.
Och det är klart att det händer ju i större börsbolag att man kan inte komma överens, så att det görs kupper och man väldigt ovanligt. Men ändå att det läggs fram två förslag.
Mm.
Och det kan du ju göra i mindre företag också, i föreningar.
Mm.
Jag har erfarenhet av suttit i valberedning i företagarna eller alltså sådana stora föreningar med mycket engagemang och så har många olika förslag som läggs fram.
Mm.
Men valberedningen tycker jag ska ha ett förslag som man verkligen tror och nästan vet att det kommer gå igenom. Och då får man ju förankra. Man får jobba med det faktiskt.
Så det beror lite på också hur mycket man jobbar med ägarna på liksom längs med gången.
På olika sätt.
På lite olika sätt då liksom.
Beroende på hur bolaget ser ut och hur ägarstrukturen ser ut.
Mm.
Är det ett privat bolag med få ägare, då är det ganska lätt och då måste man sälja in det. Det går liksom inte att komma med ett förslag på stämman som de bara, vad är det här?
Nej, utan det blir liksom en dialog som man hör under hand. Hur vanligt är det att man har valberedningar förutom i de börsnoterade bolagen, alltså de privata bolagen? Hur vanligt är det?
Nej, men det är inte så vanligt. Och det kallas ju nästan aldrig valberedning heller när man väl jobbar på det här sättet ändå. Nej. Jag tycker att de som gör det, och där jag kommer in, att de känner ändå sig stolta över att de faktiskt har strukturerat arbetet så att de kan kalla det för valberedning också.
Mm.
Men jag tror inte att det är jättevanligt.
Men då tänker du så här då, att i något fall där har man bestämt sig för en valberedning på en stämma och utser personer som ska få det till uppdrag. Men i andra fall så jobbar man valberedningsliknande. Är det det du menar då, när man inte har en uttryckt valberedning?
Nej, det är mindre privata företag. Det kan vara startups eller olika företag. Så då helt plötsligt så kommer de på. Det är någonting som gör att de känner så här, nej men vi vill ha en externa styrelseledamöter.
Mm.
Och vi vet inte hur vi ska hitta de personerna så att det blir rätt.
Mm.
Och då behöver de hjälp.
Mm.
Och en del kanske går direkt till någon rekryteringsfirma eller någon man känner. Men det är ganska sällan, för att de har oftast inte de resurserna att använda.
Nej.
Och då har de kanske hört talas om någon som kan hjälpa dem.
Mm.
På det sättet som jag gör till exempel. Och då kommer jag in kanske själv och sen är det två ägare.
Mm.
Och så tillsammans då bildar vi en valberedning så att säga. Och så gör vi jobbet strukturerat.
Mm.
För jag har liksom en metod så att man går från A till Ö.
Mm.
Så att det ska bli bra.
Mm.
Och det brukar vara väldigt uppskattat.
Mm. Och när vi är ju jättenyfikna då på liksom, vad är det här A till Ö, den här metodiken som du använder dig av. Liksom, vilka olika steg är det som du tycker ska ingå då i valberedningens arbete?
Ja, men först är det ju egentligen informationsinsamling som jag nämnde lite tidigare. Det är olika saker som man behöver ta reda på och behöver ha kunskap om. Och sen så mycket prata med ägarna vad de vill med bolaget. Och vilka som finns idag och vilka som de vill ha kvar i styrelsen och inte och hur stor den ska vara och vad de tycker att det får kosta, styrelsearvod och så. Och sen så se då, vad är det för kompetens vi behöver på den här resan? Och ska vi ta in en eller två? Ska det vara en styrelseordförande? Så det blir mycket samtal kring hur de skulle vilja se sitt dream team till styrelse i steg ett, steg två, steg tre. Också att man tänker långsiktigt så att man har en plan för att nu kanske vi börjar med en person. Ska det vara en ordförande eller inte? Och två och tre. Och i vilken takt man gör det helt enkelt. Och sen så är det stora jobbet. Det är ju search och leta upp. När man väl har bestämt sig för vilken profil man vill ha. Vilken typ av erfarenhet man vill ha. Så då är ju det jobbet som ska göras. Och intervjuer. Och då är det ju roligt. Då vill vi ju ofta vara med allihopa. Det är också något som har ändrat sig lite under åren. Att förut kanske det var en person som intervjuade. Nu vill ju alla i valberedningen vara med och intervjua.
Mm-hmm. Ja. Gör man det i grupp då? Eller gör man det en och en och en och en?
Nej.
Så man möter hela valberedningen så sitter man på andra sidan liksom.
Ja, och nu, det är så bra när det är Teams. För då får man inte den känslan riktigt.
Nej.
Men jag har varit med och blivit intervjuad en gång. När jag hade tre stycken äldre herrar på andra sidan bordet. Och jag var ung och tjej. Och det kändes ganska jobbigt.
Ja, jag förstår.
Men
det.
Men med Teams eller när man i digitala möten. Så får man ju inte den känslan. Så det är ganska bra. Och då... förut var det faktiskt det. Från att ingen intervjuar typ. Och sen så en. Och sen en i taget. Och nu tar alla på en gång. Och då hör ju alla allting samtidigt. Och så blir det mycket effektivare. Och trevligare. Så att det tycker jag är väldigt bra.
Okej, okay, och då har vi intervjuer och sen är det urval av dem. Och kanske,
precis.
Och sen så är det att formulera det här förslaget då.
Ja.
Om du har en existerande styrelse, alltså vad har ni, hur är interaktionen från valberedningen med den sittande styrelsen? Det här med utvärdera befintlig styrelse och så här, liksom hur mycket gör valberedningen i det arbetet tycker du? Eller ska
göra? Men det är ju jätteviktigt. Jag tycker att koden stipulerar att man ska utvärdera styrelsearbetet varje år och att det ska ske på initiativ av styrelseordföranden. Men jag ser att det är oftare som det liksom läggs över lite på valberedningen. Att valberedningen kan se till att det blir gjort. Mm. Kanske i samarbete med ordföranden ofta. Men jag får ibland göra styrelseutvärderingen själv. I liksom lite mindre bolag som inte har resurser att köpa in den tjänsten. Och det spelar egentligen ingen roll. Huvudsaken är att det görs. Och att det är väldigt tydligt att det är styrelsen som utvärderar sig själva.
Mm.
Det är inte valberedningen som utvärderar styrelsens arbete på det sättet.
Nej.
Och som komplement till en digital tjänst, eller alltså ett frågeformulär som jag tycker är bra att ha. För det kan man följa efter över tid. Så intervjuar man var och en av styrelseledamöterna. Och få höra hur de ser på det. Och där kan man också få in mycket förslag. Hur tycker de? Vad tycker de saknas? Vad tror de? Vilka utmaningar kommer man ha? Har de kanske förslag på ledamöter som de skulle vilja se? Eller typ av ledamöter så att säga, eller profil? Så det är en jätteviktig process. Jag brukar också intervjua vd. Alltså det är ju väldigt, väldigt viktigt och bra för att VD och styrelsen ska ju ha ett väldigt fint samarbete, ska bli lagom utmanad och VD:n ska känna att det är viktigt och roligt med styrelsen. Och då får man ju mycket information kring hur det fungerar egentligen.
Hur
om man pratar med VD.
Hur brukar det fungera? Vad säger de? Är vi duktiga i styrelsen?
Jag tycker också att det har förändrats över tid. Det är ju fler och fler VD:ar som är väldigt nöjda med sina styrelser. Det måste jag säga. Men det är ju fortfarande många som inte är det.
Mm.
Och som har synpunkter.
Mm.
Och ibland kan det ju vara synpunkter som är väldigt relevanta och som man kan ta hänsyn till. Och ibland är det ju synpunkter som faller tillbaka på dem själva.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Mm.
Jag har så många olika exempel på vd som har synpunkter på styrelsearvodet. För att de ska lägga sin budget.
Mm-hmm.
Och tycker att styrelsearvodet är för högt.
Okej.
Okay. Ja.
Ha.
Och då blir man lite så här, ja, är det en valberedningsfråga? Jag ska ju föreslå styrelsearvoden självklart, eller valberedning ska göra det. Men när vdn hör av sig innan och har synpunkter på att det borde upp eller ner, eller ta inte in en till för att då blir det ännu dyrare.
Oj.
Ja. Så att det finns alla varianter.
Mm.
Men så det är väldigt viktigt att intervjua vd. Man får ut mycket av det.
Mm.
Sen brukar jag faktiskt också försöka intervjua revisorn.
Mm.
Om det är så att revisorn har varit med minst 1-2 år.
Mm.
Då får man ju det perspektivet också. Det är också väldigt intressant. Som komplement till den andra ledamöterna och vdns berättelse.
Mm.
Så det tycker jag ger mycket.
Och när man gör de här liksom utforskningarna då i den processen, så är ju den bredare än den som styrelsen kanske gör med sig själva för sitt eget förbättringsarbete. Om det kommer fram saker och ting där, återkopplar man det då till exempel styrelsens ordförande? Liksom, att det är ju också att hjälpa till med att ge andra perspektiv som man inte kan plocka upp kanske när man gör sin interna liksom, utvärdering.
Jo, men det, jag sitter här och nickar för att det, ordförandena vill ju väldigt gärna få återkoppling. Kanske lite olika stor grad. Är man väldigt så här, känner sig väldigt tillfreds och tycker att det fungerar bra, så är man kanske lite mindre intresserad. Men är man en bra ordförande, då vill man ha den feedbacken från valberedningen, så här, sammanfatta var stämmer det väl överens med den utvärdering som vi har gjort och så.
Mm.
Och då kan vi få ett väldigt bra samtal.
Mm.
Och det är särskilt viktigt om man känner att man vill göra förändringar i styrelsen.
Mm.
För att beroende på att man ser att någon person kanske borde bytas ut, eller att det skulle komma in annan kompetens och så, då blir det ännu mer viktigt att verkligen gå igenom det med ordförande på ett bra sätt.
Mm. Och sen när ni då ska lägga fram ett förslag på stämman, då är det sammansättningen av styrelsen. Det är också arvode pratar du om. Är det några andra? Är det revisorn och arvode till revisorn? Eller var någonstans går gränsen? Kan det se olika ut också? Vad som blir valberedningens liksom egentligen jobb?
Nej, men det är ju väldigt standard. Alltså det, aktiebolagslagen säger ju vad valberedningen ska lägga fram för typ av förslag.
Mm.
Och det kan ju man... Alltså har man ingen revisor i ett litet bolag så behöver man ju inte, men de flesta vill ju ha det ändå.
Mm.
Så att det är ju antal styrelseledamöter och vilka. Det som kan vara är att det här med ordföranden.
Mm.
För vissa bolagsordningar säger ju att ordföranden kan väljas inom styrelsen fortfarande. Och det framgår ju, aktiebolagslagen kan man göra så. Och i ett bolag då hade ju vi tagit fram ett förslag till styrelseordförande på stämman. Och sen så när styrelsen hade konstituerat sig då några timmar senare, så kom det fram då blev det en annan ordförande.
Okay.
Och då kände jag mig lite, då kliade jag mig i håret och tänkte, hur gick det här till? Men i deras, det framgick ju att de fick göra det. Och då tänkte jag så här, ja men då har väl jag gjort min hemläxa lite dåligt, att jag inte har kontrollerat det och att vi inte har stämt av det. Så där blev jag lite tagen på sängen faktiskt. Mm.
Men det måste vara snopet för den här människan som ändå var tilltalad.
Tvärtom. Nej. Han ville ju inte helst vara ordförande då.
Okay.
Och det här var ändå ett litet noterat bolag.
Jaha.
Men så det var nog därför att han ville nog helst att en annan person skulle ta över den rollen då.
Mm.
Men att han inte kanske hade kommunicerat det med mig. Vi satt ju ändå tillsammans i valberedningen.
Mm.
Men så jag rekommenderar ju inte det, i något fall. Liksom. Jag tycker att stämman ska välja, ägarna och medlemmar i vilken organisation det är, ska välja vem som är ordförande och som ska vara ordförande.
Mm.
Så det tycker jag man ska byta i sånt fall om det står det.
Det har jag faktiskt inte sett den skrivningen.
Nej, men det var vanligt förr.
Mm.
Och det var ju faktiskt, om man tänker så här riktigt för länge sedan, då var det ju väldigt vanligt. Alltså det var ju så man gjorde. Man valde styrelsen och sen bestämde, då var ju styrelseordförande egentligen bara mötesordförande.
Mm, mm.
Så det spelade ju inte ägarna så stor roll vem det var.
Nej.
Men nu har ju ordföranden en helt annan roll.
Mm.
Så nu är det jätteviktigt vem som är styrelseordförande. Och nu måste man liksom välja specifik roll och erfarenhet. Så det kan inte styrelsen få bestämma själv, tycker jag då.
Ja, då tänker jag liksom, då du som har varit med så länge och just det här med ordförandens roll, hur den har förändrats över tid. Förutom, du säger då, tidigare så var det mer att hålla, alltså leda mötena liksom. Nu är det någonting annat. Vad är det som du tror har hänt som har gjort att ordföranden har fått en annan roll idag? Vad är den rollen generellt sett liksom, skulle du säga? Vad har den fyllts mer med?
Den har ju fyllts med till exempel relationen till ägarna. Är ju viktig, har kanske alltid varit viktig, men den har ju blivit tydligare och med de olika ägarkonstellationer som man kan ha idag. Så ordförandens relation till ägarna är ju väldigt viktig. Sen så är det, eftersom det, alltså mötesagendan och vilka frågor som kommer upp på styrelsebordet, det är trångt, alltså det är mycket som står på kö där. Så vd tillsammans med styrelseordförande har ju också ett väldigt nära samarbete. Alltså man vill ha en ordförande som har tät kontakt med vd och verkligen planerar styrelsearbetet och ser till att rätt frågor kommer upp i rätt tid, att ingenting missas.
Mm.
Så det är ju stort ansvar. Sen är det också att se till att ju större mångfald vi får i styrelserna, ju svårare blir det lite att fånga upp allas erfarenhet och kompetens på ett bra sätt. Att alla får komma till tal så att man verkligen utnyttjar den potential som finns i den här gruppen.
Mm.
Några pratar mer och andra är lite tystare. Så då ordföranden måste verkligen se till att få ut den kompetensen. Och det är svårare idag än vad det var förut också. När det var lite mer homogena grupper.
Mm.
Och man pratade liksom lite samma språk och man kände varandra lite bättre. Nu känner man ju inte varandra. Det är ett team med människor från olika delar av världen till och med.
Mm.
Och det är ett jättestort ansvar för styrelseordföranden att få ut det bästa i det här teamet.
Mm. Jag tänker också det här att jag upplever att det finns en förändring också i att man jobbar mer, alltså försöker ju jobba mer strategiskt nu också, vara mycket mer involverad i liksom det strategiska arbetet. Och jag upplever också att man kanske är mer nära, även alltså att man samarbetar med ledningen mycket mer också, alltså självklart vd, men alltså att man har tillfällen där man möts båda de här liksom grupperingarna så att säga,
ja.
Mer så i strategiska frågor.
Absolut, och det där med strategiarbetet, det har ju också ändrat sig också, kan man se, genom åren, och där har det funnits lite olika skolor. Det finns fortfarande, en del tycker att ledningen ska ta fram strategin, presentera ett förslag till styrelsen och styrelsen har frågor och synpunkter och liksom masserar strategin lite och sen så beslutar man om den. Medan andra tycker att det är ju styrelsens ansvar att ta fram, eller vara mer involverad i att ta fram strategin och att man gör det mer tillsammans med management.
Mm.
Det kommer alltid vara management som lägger mest tid och som har mest kunskap och mest fakta och ta fram alla underlagen. Men där är det lite olika skolor hur mycket man ska involveras och så. Så att det beror på vilken ordförande man har, hur det arbetet fungerar.
Mm. Jag är med för den senare.
Ja, jag vet. Jag är med. Jag tycker det är kul. Ja.
Men det är en fråga som skaver för vissa, liksom, hur det här ska gå till. Eller det är ett frågetecken. Hur ska man göra där? Och jag brukar alltid säga liksom så här, nej, men ni måste ju anpassa och vara pragmatiska med det är ju inte alla ledningar heller som är vältränade i strategiskt arbete. Så att av den anledningen så kan du ha ledamöter som är betydligt mer erfarna, tänker jag.
Mm.
Och kan stötta och hjälpa till.
Ja, men det är helt rätt. Och varje bolag är unikt.
Mm.
och kompetens, alltså sammansättningen eller bemanningen. Och den ändrar sig över tid också, så det kan ju skilja sig från det ena året till det andra beroende på man får ny vd eller ny styrelseordförande eller konstellationerna ändrar sig, då måste man vara agil. Så det gäller att ha känsla för det, vad som är rätt just nu, vilket sätt att arbeta på, så man inte är bara så här ska det gå till. Jag har liksom en masterplan, de som säger så här, men jag vet, jag gör så här. Då känner man att ja, det funkar säkert, men ja, framöver så måste man, kan man inte resonera så riktigt.
Nej, utan man måste jobba tillsammans helt enkelt. Man kan ha väldigt mycket erfarenheter, mycket verktyg i verktygslådan, men att man använder dem tillsammans med andra och skapar någonting som passar det bolaget, tänker jag.
Ja, alltså det är så roligt det här med kompetens. För att det är också någonting som är lite olika syn på hur det här med specialistkompetens i styrelsen. Mm. Du hade så kommer säkert en sån fråga, men vi kanske kan ta det redan.
Ja, vi tar det nu, absolut. Ja.
Alltså det behövs ju så mycket olika typer av kompetenser kring styrelsebordet. Samtidigt som man inte vill vara så många.
Vad är bästa, tycker du är liksom bästa alltså antal i styrelsen för att den ska vara optimal då?
Ja, men alltså 5 till 7 personer. Mm. Och då beror det lite på hur stor, inte kanske hur stort bolag det är egentligen. Men en startup och så, där kanske det kan räcka med 3-4. Och jämnt antal är alltid lite, det är alltid bra med liksom ojämnt. Alltså 5 är ju, och de flesta styrelser vill vara 5.
Mm.
Men det är ju sällan man kan få till all den kompetens man behöver på 5 personer. Så det blir ju ofta 6-7. Men sen är det inte många. Alltså det är inte många som har fler, tycker jag, idag. Och sen kan det ju vara, jag menar, man har arbetstagarrepresentanter. Det kan komma in ändå väldigt många fler i rummet. För det ska man ju tänka på. Styrelsen sitter ju inte själva. Du har ju vd, du har kanske någon CFO som är sekreterare, och du har liksom rapporterande personer. Så det blir många, snabbt många i rummet. Och det försvårar ju den här dynamiska diskussionen. Men så när man kommer tillbaka då till, då, så man vill ju ha sådana ledamöter som är ganska breda, men ändå har någon typ av
spets.
Spets, ja, precis. Bra. Och en del styrelseordföranden och ägare vill kunna ha ledamöter som också interagerar med bolaget mellan mötena och inom då vissa områden. Man kanske, idag är det väldigt poppis, eller ja, det är väldigt viktigt att ha kanske någon som är duktig på digitalisering eller den biten, och hållbarhet. Även om man inte vill ha någon i styrelsen som är specifikt ansvarig för det, för hela styrelsen måste ha kunskap inom de områdena, kunna ställa rätt frågor och så. Men man vill ändå liksom, ska man gå fort fram så behöver man ha hjälp från styrelsen till ledningen, och ha att ledningen får ett bollplank i någon som har gjort det förut. Liksom. Medan andra säger så här, nej, men det ska vara väldigt generalist, det är inga specialister. Det ska inte vara någon som säger så här, men det där området kan ju du, så jag litar på att du... Så det är svårt, det är höga krav på styrelseledamöter idag. Man kan liksom inte plocka in vem som helst.
Nej. Och vad skulle du säga då att ni ser på, för att man är då de här 5, 6, kanske 7 ledamöterna som ska vara breda men kanske ha någon spets då, säger vi. Den här liksom grunden som alla styrelseledamöter måste ha med sig. Vad skulle du säga? Vad är det för liksom erfarenheter eller förmågor man måste ha med sig? Vi har pratat om strategiskt tänk, tänker jag. Vi har ju liksom att man måste kunna, alltså styrelseekonomi brukar jag slarvigt kalla det för.
Ja.
Det är väl, för det ligger ju ganska starkt i styrelseansvaret, det här med att ha koll på ekonomin i bolaget.
Ja.
Vad är det för andra liksom sådana här... Ja, men det är bara så här, det är bas. Det är hygienfaktorer hos en ledamot liksom.
Ja, men det där är en jättebra fråga, för att också under mina år som vd för styrelseakademin så har jag ju fått, det är många som har frågat så här, kan jag bli en bra styrelseledamot? Och så kommer man från olika områden. Det kan ju vara HR och försäljning och alltså många frågor som är viktiga för styrelsen att ha koll på. Men det som till syvende och sist är ju att man måste ju förstå bolagsstyrning, alltså bolagsledning och affären.
Mm.
Alltså man, någonstans så måste man ha varit i någon typ av ledande befattning och förstå hur ett bolag ska drivas. För det är väldigt svårt att vara bollplank till vd. Man måste inte ha varit vd, men någon i styrelsen måste ha varit vd och förstå. Men man måste ju ändå kunna sporra och liksom vara sparringpartner till vd i olika frågor.
Mm.
Och då är det på yttersta ledningsgrupp, alltså på ledningsnivå. Men sen är det ju är det ett liten startup, jag menar, då är det ju bra om man har varit, haft den typen av erfarenhet.
Mm.
Och så beroende på var bolaget befinner sig i sin liksom tillväxtresa.
Mm.
Men och när du säger styrelseekonomi, så det är vissa saker kan man ju lära sig parallellt. Alltså man kan ju faktiskt vidareutbilda sig. Mm. Och är man inte ekonom i grunden, så kan man faktiskt lära sig ekonomi. Det finns annat som är svårare att lära sig.
Mm.
Och det är ju väsendet, företagandet.
Mm.
Så har man aldrig liksom varit i närheten av hur ett företag drivs och liksom utvecklas och så. Då tror jag det, då är det svårare. För då blir det kanske så här jobbiga frågor som man inte har tid med.
Mm. Jag brukar liksom ändå tänka så här att en styrelse måste ju förstå helheter, det vill säga man måste förstå affärsmodell eller affärslogik.
Mm.
För att, så att även om man är då liksom har en spets någonstans eller specialist, att man åtminstone förstår hur saker och ting hänger ihop runt min specialitet, om man nu får uttrycka det så. Om jag liksom är duktig på inköp till exempel, kanske driver väldigt mycket liksom inköpsperspektivet i styrelserummet, så måste man ju också förstå hur hänger det ihop med andra delar liksom i värdekedjan och i affärslogiken i bolagen.
Ja, men det förr var ju bolagen lite mer uppdelade i stuprör, att man liksom pratade inte så mycket mellan de olika speciella funktionerna. Nu är det ju mer så att man samarbetar över. Och då blir det ju lättare att få en större förståelse. Alltså man, när man tänker tillbaka så här, marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen, att de inte träffade varandra. De hade inga möten tillsammans. Alltså det känns ju helt...
Det funkar inte då?
Nej, det funkar inte. Jag fattar inte hur det funkar då heller. Men så att det, och då blir det bättre.
Mm.
Och då kommer man också kunna förstå det. Jag vet, jag hade ett rundabordssamtal var delaktig i ett rundabordssamtal, så handlade just om HR i styrelserummet.
Mm.
Och det var ju styrelserävar, lite om äldre, som tyckte att nej, det är en specialistfunktion som inte har i styrelserummet att göra. För att det har man liksom operativt så, om jag överdriver lite.
Mm.
Men även om det kommer upp den typen av frågor som handlar om succession, talangförsörjning. Och så hade vi på andra sidan bordet då de här HR-människorna som verkligen jobbar strategiskt med. Det kan ju vara företags viktigaste resurs. Och de jobbar ju när de sitter i företagsledningen, och då vill man ju verkligen ha in i vissa bolagsstyrelser. Så att det var väldigt intressant att se där, att de möttes inte riktigt.
Nej.
Men jag kan ju se att i en viss bolag, i en viss fas, alltså jättekor viktig kompetens.
Ja.
Mm. Och andra helt fel.
Mm.
Så det går inte att generalisera helt heller.
Nej, det tänker jag, det är ju livsfarligt. Men jag tänker liksom, det kan ju finnas ändå de här grundförmågorna eller liksom vissa grundkrav. Liksom. Man måste ju förstå vad det innebär att också vara aktiv i en styrelse rent ansvarsmässigt, tänker jag.
Ja,
det du sa, väsen liksom, kring vad det här handlar om. Liksom.
Jo, men så är det ju. Styrelseansvar, och det lär man sig ju inte någonstans. Det kan man ju gå på kurs och lära sig.
Det kan man absolut göra.
Mm. Det är ju du bra på att lära ut.
Det ska inte jag göra. Jag hoppas det i alla fall. Hoppas det. Men du, tillbaka lite grann till den här strukturen. Styrelsen har ju styrelsens arbetsordning. Och i alla fall, nu finns det ju inte lagkrav på det i det privata bolaget, men det är väl jättebra. Finns det någon motsvarighet, alltså valberedningens arbetsordning? Brukar ni ha sådana?
Nej, alltså jag försöker ha det.
Mm.
För att det är jättepraktiskt för en själv att gå tillbaka också och se, har vi gjort det här och vilken ordning och sådär. Mm. Så, Men nej, det är inte speciellt vanligt. Däremot, och det blandar folk ofta ihop med valberedningsinstruktionen.
Mm.
Nej, men valberedningsinstruktion ska ju finnas.
Mm.
Men den brukar oftast fokusera på hur valberedningen ska väljas.
Aha.
Och vad valberedningen har för uppdrag, det här med antal och arvoden och så. Men inte hur man ska jobba.
Nej, okej.
Okay. Ibland blandas det ihop och finns lite båda delarna.
Spelar det roll om det blandas ihop?
Nej, det tycker jag inte. Det är egentligen mest viktigt att man faktiskt kan ge en hint till valberedningen hur den ska jobba. Så att kommer in helt nya eller att man har en struktur. Men det kan vara två dokument, det kan vara samma dokument, spelar ingen roll. Men jag tycker att det är bra.
Mm. Det här med valberedning, jag tänker bara så här, hur många ska det vara en valberedning?
Ja, det är också olika. Det är tre är ju bra. Alltså blir det mycket jobb, man ska rekrytera en ny ordförande och kanske nya ledamöter och sådär och intervjua många. Och så är det bra med tre personer. Jag har varit med att vi har varit två och vi har varit fyra som mest tror jag. Med ordföranden ibland, då kan det ju bli fem.
Mm.
Och då blir det ju mest att det är ordföranden får ju faktiskt mer att göra om man är många, för att det landar liksom på en person och styr upp det där. Men det är väldigt olika. Alltså valberedningarna ser så olika ut i de olika bolagen. Och det är så avgörande vem som är ordförande i valberedningen.
Mm.
Hur arbetet fungerar.
Så vem ska vara valberedningens ordförande? Och vad gör en ordförande i valberedningen egentligen? Vad är generellt sett uppdraget? Men först, vem brukar vara ordföranden i valberedningen?
Ja, men det brukar ju vara den största ägaren som utser valberedningens ordförande och ofta sin representant då, om man inte är själv med.
Mm.
Men om jag kommer in som mer professionell valberedare, då är det ju ofta så att jag får vara ordförande i valberedningen. För att de vill ju ha hjälp med det arbetet och komma igång och göra det på ett professionellt sätt.
Mm.
Och då får jag det uppdraget så att säga, det ingår.
Ja, men spännande. Det har ju varit en hel del, vad ska man säga, kritik kring valberedningar. Kanske liksom de är lite mer kända bolagen så här kring sammansättningen i valberedningen. Liksom. Vad har du för tankar kring det?
Jag tänker så här att jag vet inte riktigt vilka du tänker på kritiken där, men
nej, jag tänker så här då att dels så har vi ju kritik kring hur sammansättningen i styrelserna ser ut, och då är ju det valberedningens uppgift. Och då blir det ju kritik på valberedningen, kan man ju säga då,
absolut.
Att gör de sitt jobb för 17 gubbar eller vad är det som pågår här? Så det är liksom lite katten på råttan på osten kanske. Nej då. Men lite utifrån att man kanske tycker att sammansättningen inte alltid är så bra i styrelserna och det är valberedningens uppgift. Lite kritiken från det hållet.
Ja, men då förstår jag. Mm. Och den är ju helt befogad. För att det är ju det ansvar vi har att sätta ihop det här teamet. Mm. Och under alla dessa år som man har pratat om mångfald och jämställdhet, att man inte har kommit längre, det är ju valberedningarnas ägarnas fel. Man kan inte skylla på någonting annat, för tillgång och efterfrågan, alltså efterfrågar man många kvinnor som är i ledande befattningar, så kommer det ju komma underifrån. Och det har ju inte varit så att det inte finns kvinnor som man kan välja in i styrelserna, men däremot så är det svårare, det är färre och välja mellan män och män. Så att, som valberedare så vet jag ju att det är svårare ibland. Och det kan vara fler kvinnor som säger nej än som säger ja. Och det finns flera anledningar till att man inte får till det än vad det är på den manliga sidan så att säga.
Mm.
Men det är ju det, då har man ju inte gjort ändå sin hemläxa. Man måste då anstränga sig mer. Och det är kanske det man inte har gjort då. Men sen så är det ju så att valberedningen, det är inte ofta det kommer upp, hur ser bemanningen ut där? Alltså hur ser mångfalden ut i valberedningarna?
Nej.
Alltså hade det varit 50-50 i valberedningen med män och kvinnor, så hade det gått fortare.
Mm.
Men det finns ju ingen valberedning eller valberedare idag som inte vill ha mångfald i styrelserna. Det kan, alltså, även om jag är en valberedning med 3 män så säger alla män att de vill ha kvinnor i styrelsen. Så det känner jag, det finns inget sånt motstånd.
Nej.
Utan då är det väl mera arbetet man lägger ner på att verkligen hitta de här, den här profilen. Och att man, när man tar fram profilen, så är den liksom inte anpassad för att hitta kvinnor.
Nej. Så där får, brukar du få vara den som då, om du är den, liksom som, den enda kvinnan då i valberedningen, är det oftast att du får ta på dig den liksom rollen att, att se till att den är kanske att man tänker på det i anpassningen. Och jag tänker också hur man uttrycker sig om man nu ska vara öppen i sin rekrytering, om vi säger nu att man annonserar, eller ställen man också letar på?
Ja, framförallt ställen man letar på kanske. Men det här är ju så, och det var lite det jag nämnde, att beroende på vem som är ordförande i valberedningen så har man olika högt i tak. Ja, och det kan också, alltså det är ju strukturer i samarbete kring liksom hur, hur mycket man kan trycka på vissa saker och så.
Mm.
Och man är ju inte mer än människa, och ibland känner man så här, här hade jag kunnat göra mer. Men jag kanske inte kände mig bekväm i att göra det helt enkelt. Eller jag visste inte på vilket sätt, för att man kommer liksom utifrån. Så ja, det är inte, det vi sitter liksom i de här relationsstrukturerna som faktiskt hindrar oss att komma vidare ibland.
Mm. Känner du att det är bättre för de här frågorna idag än vad det var kanske för 5-7 år sedan?
Ja, men det tycker jag.
Mm.
Och jag kan säga att de här institutionella ägarna, de är ju väldigt duktiga på att... Det är min telefon som ringer. Jag trodde jag hade stängt av ljudet. Stackars Petra.
Ja, vi får låta den vara i bakgrunden. Ja. Vi är ju inne i sånt intressant samtal nu, så att den får vara där.
Men de institutionella ägarna, de har ju verkligen tagit på sig ett ansvar och är jätteduktiga på att driva jämställdhet. Och deras representanter sätter sig ofta upp och säger så här, nej, vi ska ha en kvinna.
Mm.
Och det, jag tycker det är fantastiskt.
Mm.
Så att all heder åt dem. Och jag representerar ju själv en av de institutionella. Och jag får väldigt mycket stöd i att kunna göra det.
Mm.
Och så det känns väldigt bra. För då känner man sig inte så ensam.
Nej, precis. Mm. Utan man får backning liksom.
Ja.
Mm. En annan fråga liksom så här... är det, om man tänker sig så här... Är någon som har varit styrelseaktiv i ett bolag... blir tillfrågad om att vara medlem i valberedningen efter man har avslutat sitt styrelseuppdrag. Jämförelsevis någon som har varit med i valberedningen som sedan går in i styrelseuppdrag i samma bolag. Vad har du för tankar kring det?
Ja, men det första, det är ju, kan ju egentligen bara hända om den ledamoten är stor ägare också.
Mm-hmm.
Och då, det finns ju liksom... Då i den här valberedningsinstruktionen så framgår ju vilka som ska vara i valberedningen.
Mm.
Och är man en av de största ägarna och har varit styrelseledamot så ja, då får de ju gå in i valberedningen. Det är inga konstigheter. Mm. Det som jag tycker är jobbigare är ju när en stor ägare både är stor ägare, jobbar i ledningsgruppen i företaget, är styrelseledamot och är med i valberedningen.
Oj, 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 det var många hattar.
Ja, det är många hattar. Om man har 2 stycken sådana i valberedningen. Och då ska man intervjua dem som styrelseledamöter. Och sen så är de ju jäviga då. För de kan ju inte intervjua själv de andra.
Nej.
Alltså då känner man så här, men vänta nu. Kan
ni rensa lite i rollerna här?
Ja, kan ni gå en kurs här?
Okej.
Det är lite jobbigt. Så, men nästa fråga då, när det är någon i valberedningen som... Det har jag varit med om att vi har valt in en av valberedarna till styrelseledamot.
Mm.
Och då fick vi ju vara lite mer noga med... Alltså ännu mer noga med att förklara varför just den här personen matchade den profil som bolaget verkligen behövde.
Mm.
Då var ju det en utav ägarna också. Men en mindre ägare, alltså en mer extern ägare.
Mm. Mm.
Och det blev jättebra. Nu var han kvar dessutom i valberedningen. något år extra. Och det funkade, för den personen var väldigt duktig på att skilja på hattarna.
Mm.
Och,
men det kanske inte är inte så att man rekommenderar det,
nej,
va?
Nej.
Det blir inte det liksom lite kontraproduktivt på ett plan?
Alltså nu är det här, det var liksom lite unikt.
Ja,
lite unikt att det föll sig så att det var en perfekt match.
Mm, mm.
Men det, jag vet inte om jag kommer vara med om det någon mer gång.
Nej. Har du någon uppfattning om det finns liksom någon speciellt givet tillfälle när de flesta bolag börjar förstå att de behöver ha ett mer strukturerat valberedningsliknande arbete? Är det liksom, som man brukar säga, när man går från ägare till ägarstyrt, liksom, det händer det, och det kan ju vara väldigt olika. Men finns det något motsvarande svar liksom, för när brukar man tycka liksom, att nej, det här med val, nu måste vi liksom vara lite mer strukturerade när det gäller liksom sammansättning av styrelsen, vårt arbete och hur vi förbereder det beslutet för stämman?
Det känns inte som det finns någon typisk situation.
Nej.
Utan det är helt beroende på vilka som är ägare och vad de vill och kan och har lust med.
Mm.
Det kan vara så att de tar in extern kapital och Alminvest eller några andra kommer in som ställer krav på att det ska vara styrelse.
Mm. Yeah.
Och då måste de ju ta in det vare sig de vill eller inte. Och så då, men det är ju, finns ju startup som den startup som jag är ordförande i själv. Vi har ju en styrelse på 4 personer och vi är alla delägare och vi har inga anställda. Och då liksom är... Så vissa börjar ju med att ha en styrelse för att man känner att det är ett bra sätt att ta in de här olika kompetenserna som man behöver till bolaget redan från start. För man vill ha ordning och reda från start.
Mm.
Och man vill tidigt ta in kapital och då börjar man liksom i rätt ände på något sätt.
Mm.
Medan andra jobbar ju mer operativt med bolaget och man har ingen styrelse förrän då kanske någon man behöver ta in kapital. Och vissa bolag tar ju inte in kapital.
Nej, nej.
De växer ju på ändå.
Mm.
Och
men
då,
det kan ju vara generationsskiften, tänker
ja,
jag.
Då kan
nya
det
generationen
det.
Vill ha aktivt styrelsearbete.
Så det är också väldigt olika. Jag kan inte se... Det finns situationer där man måste göra det, och då gör man det.
Mm.
Men annars är det helt upp till de som äger och driver bolaget vad de vill och vad de känner för och vad de tycker att de vill komplettera sig själva med för typ av kompetens. Mm.
Jag har faktiskt varit med om att jag som ordförande eller ja, har liksom pratat med ägarna och tyckt liksom det, att nej, men nu har ni liksom växt ägarskaran. Det kan nog vara ganska, även om ni har några grundare som fortfarande är storägare, att det kan vara lämpligt att ni faktiskt börjar titta på att ha en valberedning. Alltså liksom lite grann ge den idén till ägarna om det. Och då brukar de titta på mig så här, hur gör man?
Mm.
Och då kanske man får vara lite behjälplig med antingen att skicka dem till någon som kan det, eller liksom, ja, försöka hjälpa dem med vad är det där då som skulle kunna vara den här strukturen, tänker jag.
Ja.
Så idén kan ju också komma ifrån från styrelsen, tänker jag. Om man nu har externa i styrelsen redan.
Absolut. Ja, men det är ju jättebra. Men de externa har ju ändå kommit in på något sätt.
Ja, ja.
Men jag hade ett uppdrag. Där kom jag in och så hjälpte jag till och såg till att vi bemannade upp med 2 stycken externa. Vi annonserade faktiskt via styrelseakademin, hittade bra kandidater och så. Och sen så, och jag säger när jag kommer in i den typen av uppdrag att jag vill gärna jobba 3 år. Alltså, för att jag vill ta ansvar för mitt uppdrag. Och liksom, det här är ändå en långsiktig plan.
Mm.
Men då, efter första året när man har fått de här 2 styrelseledamöterna, så sa de tack, jättebra,
hej då.
Och då var det så här väldigt snopet.
Mm.
För att jag kände så här... Alltså det är inte så som jag vill jobba. Jag vill ju liksom följa bolaget lite över tid.
Mm.
Och ibland går inte det.
Mm.
Och det kan ju vara att ägarna säljer och den man representerar och sådär.
Mm.
Men det är ju i alla fall en favorit liksom.
Mm.
Absolut.
Hur tänker du, på tal om det här med tid, liksom hur länge ska man, alltså vad tycker du är en bra tidshorisont för en valberedare om man nu kommer externt ifrån att vara aktiv i en valberedning för ett företag?
Ja, men det är ju svårt att säga. Det kan ju vara många år.
Mm.
Men det kanske är bra om konstellationen där också ändras över tid. Liksom, för att man behöver nya nätverk och nya perspektiv och annan kompetens. Och, Men det är ju i alla fall inte att rekommendera att man är med ett år.
Nej, det är lite
så det
tungt.
Är ju tråkigt.
Ja.
Men då får man ju hoppas att de andra som är mer, alltså håller över tid liksom, så att det finns en ja, vad säger man när man
kontinuitet,
har
liksom.
Kontinuitet, precis.
Mm, mm. Ja. Vi var ju inne på det lite grann innan, det här med ersättningar till styrelseledamöter, och så skojar vi lite grann om det här med ersättning till valberedare. Hur välbetalda är ni?
Ja, nej, men det är inget uppdrag man blir rik på, absolut inte. Och det är också intressant, för att det är ju många som frågar så här, men kan bolaget arvodera en valberedare? Och då känner jag så här, egentligen så tycker jag att det är konstigt att det bara är de största ägarna som ska ta hela kostnaden för valberedningsarbete. För det, så är det ju, om det är de tre största ägarna som bemannar valberedningen, så tar ju de kostnaden för var och en, sin person, sin representant. Och då tänker man så här, varför ska de göra det? Varför det ska inte alla ägare? För man representerar ju inte en stor ägare, man representerar alla ägarna när man väl är i valberedningsrummet. Det är ju jätteviktigt. Och då, varför ska inte alla ägarna ta den kostnaden? Eftersom det gynnar alla ägarna att vi har en riktigt bra styrelse. Och att man känner att man gör det jobbet för allas, alltså för hela bolagets bästa. Men det är ju väldigt sällan. Men jag har två uppdrag där jag blir arvoderad av bolaget. Och då representerar jag också alla aktieägare eller de mindre aktieägarna. Och det känns väldigt bra. Och det tycker jag, det skulle jag verkligen vilja slå ett slag för, att man egentligen i alla valberedningar har någon person som verkligen är invald för att representera, ha hatten för alla aktieägare.
I de sammanhangen där jag verkar, ibland är jag ju extern valberedare, inte så frekvent som du, och ibland så ser jag ju vad liksom ägarna bestämmer för de valberedningar de har. I alla de casen så har bolaget stått för deras arvode.
Ja, men det är ju toppen.
Så jag har inte varit med om någonting annat, men jag vet ju att det ser ut så.
Men det är lite vanligare kanske i mindre privata bolag också. Och det är bra. Jag tycker det är helt rätt. Så att, och då är det också så att den typen av ägare kanske i de bolagen, de vill inte betala det själv. Alltså, för de vill inte stå för den kostnaden själv. Och då blir det naturligt. Medans traditionen i noterade bolag, större bolag, där är det så. Och då är det ju oftast anställda hos de större ägarna som gör det jobbet.
Ja, men precis. Ja. Nu var det någon annan fråga jag skulle ställa som jag helt tappade bort.
Ja, men jag tänkte på faktiskt som vi borde komma in på. Och det är ju när det gäller bemanningen.
Du vet att vi har på en timme nu.
Nej, oj. Ordföranden. Om ordföranden ska med valberedning eller inte.
Ja, det är en jättebra fråga. Styrelsens ordförande.
Ja, styrelsens ordförande. Och då är det, ibland är styrelsens ordförande adjungerad och ibland är ordinarie ledamot i valberedningen. Och jag föredrar när ordföranden adjungeras. För att man vill ha med ordföranden och man vill förankra, och det är ju ordföranden som ska jobba med det här teamet. Så det är otroligt viktigt att ordföranden känner sig nöjd med det förslaget som man lägger fram. Men ordföranden måste inte vara ledamot. För att jag menar, man vill att ordföranden ska ägna sig åt styrelsearbetet. Och bara vara med i valberedningsarbetet när det behövs och när det är relevant. Annars, de andra mötena behöver ju inte ordförande var med på, då kan man lika gärna inte vara ordinarie ledamot. Så det tycker jag är en bättre ordning.
Ja, jag har faktiskt bolag som tycker att ordföranden överhuvudtaget inte ska lägga sig.
Nej, och det är ju så i föreningsvärlden till exempel. Då är ju ordföranden aldrig med i valberedningen. Så där är ju helt olika. Men jag tycker,
men om man ska vara kvar som ordförande, tänker jag, då vill man ju, precis som du säger lite grann, så vill man ju ändå bidra och förstå att det kommer bli en bra sammansättning även efter stämman, som man själv ska vara med och leda. Om inte det är så att man själv då inte blir omvald eller ska vara kvar, så vill man ju det. Så att det är ju återigen den här förankringen. Jag har varit med om valberedningen som har tagit beslut väldigt utanför boxen, och det blir inget bra.
Nej,
så
det
kan
blir
man
inte
säga.
Det. Nej. Nej, det blir inte det. Och sen är det också en anledning, eftersom ordföranden ska ju bytas ut någon gång. Mm,
absolut.
Och då blir det också, då blir det lite som när vd alltid med på styrelsemötena, och sen helt plötsligt så har man styrelsemöte utan vd. Det blir så väldigt tydligt då. Mm. Istället för att man alltid har en stund. Och man måste kunna få diskutera om ordföranden.
Absolut, ja, tänker jag också. Ja.
Mm, helt rätt.
Susanne, det har gått en timme. Mm. Och när vi började här, eller innan vi började spela in, så herregud, en timme, det är ju jättemycket. Men det, visst går det fort?
Ja, det går väldigt fort. Ja. Jag har ju massor med saker. Jag måste ha fler avsnitt.
Ja, ska vi ha fler avsnitt? Ja. Men är det någonting sådär spontant så nu? Nu tog du upp det här med ordföranden ska vara med eller inte. Var ju en sån sak. Som du känner att vi har missat, liksom, som du gärna vill ha med. I alla fall i det här avsnittet då?
Ja, men jag tänkte på just det här med externa ledamöter, när de kommer in eller inte. Mm. Jag skrev en artikel en gång om så här, hundratusentals styrelser gör ingenting. Därför att just aktiebolagslagen kräver ju att man ska ha en styrelse. Mm. Och många bolag använder inte styrelsen. De har inga styrelsemöten eller någonting. Det är ju väldigt konstigt då att man kan ha det så.
Mm.
Samtidigt så är det ju faktiskt så att det är tusentals professionella ledamöter som sitter på bänken och bara väntar på att få jobba i styrelser.
Mm.
Så egentligen finns den perfekta matchen. Det finns ju massa bolag, det finns massa ledamöter som kan göra ett bra jobb. Och hur matchar vi dem på
hur
bästa sätt?
Hur får vi till
sätt?
Det där liksom?
Ja. Så det blir väl då nästa, den melodiradioövergång till nästa gång. Jag tänkte, hur hittar vi?
Ja, bra, men då tänker jag så här, vi får lova varandra då att vi tar ett avsnitt till där vi kanske mer pratar, för jag vill också gå in lite grann på de frågorna, det här med liksom söka, öppen sökning, tyst sökning, alltså lite grann de här grejerna. Ja, men då tar vi ett avsnitt till och så rundar vi av här.
Okay.
Susanne, tack så jättemycket för att du tog dig tiden och att du så generöst delar med dig av ett sånt här område som, ja men det är inte så många som kan prata om det här.
Nej, ja det är,
ja,
det, kanske,
det, är det kanske, men
man ska ju inte, det är ju också konfidentiellt, det som händer i valberedningsrummet, såklart. Det är ju konfidentiellt, så det är klart att man kan inte...
Nej, man kan inte prata specifika case, men liksom just det här som vi var inne på innan, är du den första professionella valberedaren som vi har i Sverige?
Ja, frågetecken. Kanske. Ja,
kanske. Kanske någon som, när vi lägger ut avsnittet, som räcker upp handen och säger så här, nej men jag med.
Ja, då är det bra.
Då är det bra.
Det var ju kul. Kontakta mig då.
Ja, precis. Så kan det vara en liten förening, en liten community där liksom. Ja. Tusen tack Susanne.
Tack.
Mm. Och så tackar vi till lyssnarna och så säger vi hej då och på återhörande.